Kapitel 6. Själsfällan. Mogedin ville inte drömma drömmen igen. Men det hjälpte inte att hon ville vakna, ville skrika högt. Sömnen höll henne i sitt grepp hårdare än några fjättrar. Början gled förbi så snabbt, bara ett suddigt töcken. Men det var ingen tröst. Det betydde bara att hon skulle vara tvungen att genomleva resten desto snarare. Hon kände knappt igen kvinnan som kom in i tältet där hon höll svången. Halima, sekreterare till en av dessa enfaldiga kvinnor som kallade sig för Aishadir. Ja, enfaldiga var de. Men likväl höll de henne fången med silverbandet som löpte runt hennes hals. Höll henne fången och tvingade henne att lyda dem. Allt passerade förbi så snabbt, hur hon än bönade om att det skulle gå långsammare. Kvinnan tände ett ljus med kraften och Mogedin såg bara ljuset. Det måste vara Shaidin. Bland de levande var det bara de utvalda som visste hur man utvann den sanna kraften. Den kraft som kom från den svarte. Och få var så dumma att de gjorde det annat än när det var absolut nödvändigt. Men det var omöjligt. Snabba, suddiga rörelser i tiden. Kvinnan kallade sig för Arangar och kallade Mogedin vid namn, gav henne en kallelse till domesvalget och avlägsnade Ardaimens halsband, grimaserade över en smärta som ingen kvinna borde ha kunnat känna. Än en gång, hur många gånger hade hon gjort det här, vävde Mogedin en liten portöppning i tältet. Hon gled för att ge sig själv tid att tänka i det ändlösa mörkret. Men hon hade knappt hunnit stiga ut på plattformen, utformad som en liten marmorbalkong med räcken på alla sidor och en bekväm stol, förrän hon var framme vid Shaul Ghuls svarta sluttningar, försänkta i ett evigt skymningsljus, där rämnor och tunnlar spydde fram rök, ånga och fräna dunster. En myrdrail kom henne till mötes i sin nattsvarta klädnad som en likblek, ögonlös man, fast resligare och kraftigare än någon halvman hon förut mött. Den utsatte henne för en arrogant granskning, uppgav utan att hon bett om det sitt besynnerliga namn och befallde henne att följa med. Allt samman sådant som ingen myrdrail gjorde med en av de utvalda. Nu skrek hon i sitt innersta efter att drömmen skulle gå fortare, suddas ut och att hon inte skulle se, inte skulle känna. Men nu, när hon följde Shaidar Harangs rygg genom ingången till domesvalget, nu förflöt tiden precis som den brukade och allting kändes mer verkligt än både Tal Arran Riord och den vakna världen. Tårarna bröt fram under Mogedins slutna ögonlock, rann ner för de redan fuktiga kinderna. Hon sprattlade på den hårda bädden i en desperat men fåfäng kamp för att vakna. Hon var inte längre medveten om att hon drömde. Allting kändes verkligt. Men djupt inom sig mindes hon, och där i djupet skrek och klöste hennes instinkter efter en utväg. Hon var väl bekant med den sluttande tunneln från vars tak vassa stalaktiter hängde ner likt väldiga huggtänder och vars väggar avgav ett blekt ljussken. Många gånger hade hon färdats ned genom denna gång sedan den dag för så länge sedan då hon första gången kom för att betyga mörkrets första sin vördnad och överlämna sin själ till honom. Men aldrig som nu. Aldrig med den fulla vetskapen om sitt förfärliga misslyckande. Alltid förut hade hon lyckats dölja sina misstag, till och med för mörkrets första. Många gånger. Här kunde saker göras som inte kunde utföras någon annanstans. Här kunde saker hända som inte kunde ske någon annanstans. Hon hajade till när en av stentänderna nuddade hennes hår, men samlade sig sedan så gott hon kunde. Den sällsamma, orimligt högresta myrdrailen gick fortfarande bekymmerslöst framåt utan att vidröras av stentaggarna. Men trots att den var drygt huvudet och axlarna längre än hon själv var hon tvingad att vika undan för spetsarna nu. Här var verkligheten vax i mörkrets förstes händer. Och ofta var det så här han visade sitt missnöje. En stentand slog i hennes axel och hon böjde sig ner för att komma förbi en annan. Tunnelns höjd räckte inte längre för att hon skulle kunna gå rak. Hon böjde sig djupare ner, kilade hopkurat fram i myrtrailens kölvatten, försökte komma närmare. Dess steg förändrades aldrig, men hur snabbt hon än ilade fram minskades inte mellanrummet mellan dem. Taket sjönk. Mörkrets förstes huggtänder, avsedda för att slita sönder dårar och förrädare, närmade sig. Och Mowgrin började krypa på händer och knän, sen armbågar och knän. Ett fladdrande, flämtande sken började lysa upp tunnelns väggar. Återskenet från mynningen till själva svalget, som nu inte var långt borta. Och Mowgrin fick kräla fram på magen, dra sig fram med händerna, skjuta på med fötterna. Stenuddarna rev hennes hud, fastnade i hennes klänning. Flämtande ålade hon sig fram den sista biten till ljudet av ylletyg som slets sönder. Hon kastade en vild blick över axeln och genomfors av en krampartad skälvning. Där tunnelns mynning borde ha funnits var bara en slät stenvägg. Kanske hade mörkrets förste låtit förloppet precis följa hennes färd, eller kanske om hon hade varit bara aningen långsammare. Klipphyllan som hon låg på sköt ut över en sjö av smält sten där manshöga lågor dansade fram över den rödsvarta ytan, dog ut och dök upp på nytt. Ovanför henne öppnade sig den taklösa grottan mot en himmel där spräckliga moln i rött, gult och svart rusade fram i en vild ström som om de drivits på av själva tidens vindar. Det var inte de mörka moln man såg utanför på Shaul Gul. Inget av detta fäste hon emellertid någon större uppmärksamhet vid, och inte bara för att hon hade sett det många gånger förut. Öppningen till den svartes fängelse var inte närmare här än någon annanstans i världen, men här kunde hon känna den. Här kunde hon bada i mörkrets förstes bländande strålglans. Den sanna kraften sköljde över henne, så stark här att hon skulle brännas till aska om hon försökte leda den. Inte för att hon önskade betala priset för att göra det någon annanstans heller. Hon började ta sig upp på knä. Men då var det någonting som slog henne mellan skulderbladen, tryckte ner henne hårt mot klipphyllan och pressade luften ur lungorna på henne. Ett ögonblick låg hon bara som förlamad och kämpade efter andan. Sen såg hon upp över axeln. Myrdrailen stod med en av sina tunga stövlar stadigt placerad på hennes rygg. Det var nära att hon omfamnade Shaidar, trots att det vore ett bra sätt att dö om hon ledde kraften utan tillåtelse här. Halvmannens arrogans på berget utanför var en sak, men detta. Vet du vem jag är, sa hon med hård röst. Jag är Mowgrin. Den ögonlöse betraktade henne som man betraktar en insekt, så som hon ofta sett myrdrailer se på vanliga människor. Mowgrin? Rösten i henne sköljde bort alla tankar på myrdrailen. Den sköljde nästan bort alla hennes tankar. Vid sidan av detta var en mänsklig älskares innerligaste omfamning som en vattendroppe bredvid ett oändligt hav. Hur stort är ditt misslyckande, Mowgrin? De utvalda är alltid de starkaste. Men du lät dig tas till fånga. Du har undervisat dem som vill vända sig mot mig, Mowgrin. Med fladdrande ögonlock kämpade hon för att kunna tala begripligt. Vördade härskare, jag lärde dem bara småsaker och jag kämpade mot dem i den mån jag kunde. Jag lärde dem vad de trodde var ett sätt att känna när en man leder kraften. Hon lyckades få fram ett skratt. När de använder det får de sån huvudvärk att de inte kan leda kraften på flera timmar. Tystnad. Vilket kanske var till det bästa. De hade gett upp sina försök att lära sig detta långt före hennes räddning. Men det behövde mörkrets förste inte veta. Vördade härskare. Ni vet att jag har tjänat er. Jag tjänar i skuggorna. Och era fiender känner aldrig mitt bett förrän giftet redan börjat verka. Hon vågade inte riktigt påstå att hon avsiktligt hade låtit sig bli tillfångatagen för att arbeta inifrån. Men hon kunde antyda det. Bördade härskare. Ni vet hur många av era fiender som jag krossade i kraftens krig. Från skuggornas dunkel, osedd. Om de såg mig brydde de sig inte om mig eftersom jag omöjligen kunde innebära något hot. Tystnad. Och så. Mina utvalda är alltid de starkaste. Min hand rör sig. Rösten som gengöd i hennes huvud förvandlade hennes skelett till sjudande honung och hennes hjärna till eld. Myrdrailen höll hennes haka i handen nu, tvingade upp hennes huvud innan hennes syn klarnade tillräckligt för att se kniven i dess andra hand. Alla hennes drömmar skulle ändas här med en uppskuren strupe och en kropp som kastades till trollockerna. Kanske skulle Shaidar Haran spara någon godbit åt sig själv. Kanske. Nej, hon visste att hon skulle dö. Men denna Myrdrail skulle inte få förtära ett uns av hennes kött. Hon sträckte sig ut för att omfamna Shaidar och hennes ögon ville tränga ut ur sina hålor. Det fanns ingenting där. Ingenting. Det var som om hon hade blivit avskild. Hon visste att hon inte hade det. Det sades att det följdes av den djupaste smärta man överhuvudtaget kunde erfara. Omöjlig att döva med några medel, men... Under dessa bedövade ögonblick tvingade Myrdrailen upp hennes mun, skrapade knivbladet över hennes tunga och stack henne lätt i ena örat. Och när den rätade på sig med kniven med hennes blod och saliv visste hon vad som skulle ske. Redan innan den tog fram vad som såg ut att vara en liten, bräcklig bur av guldtråd och kristall. Vissa saker kunde endast göras här. Vissa endast med dem som kunde leda kraften. Och hon hade själv fört hit ett flertal män och kvinnor för just detta ändamål. Nej, andades hon. Hon kunde inte dra blicken från Khor Sovran. Nej, inte jag. Inte jag. Utan att bry sig om henne skrapade Shaidar Haran av vätskorna från kniven på Khor Sovran. Kristallen blev rosa och ogenomskinlig. Vilket var första stadiet. Myrdrailen knyckte till med handen så att själsfällan for ut över det rykande stenhavet för att inleda det andra stadiet. Den lilla buren av guld och kristall flög i en båge genom luften tills den plötsligt stannade. Där blev den kvar, svävande just där öppningen tycktes finnas. Den plats av alla ställen där väven var som tunnast. Mogedin glömde bort Myrdrailen. Hon kastade ut händerna mot öppningen. Nåd, vördade härskare. Hon hade aldrig märkt att mörkrets herre skulle äga någon nåd. Men om hon legat fjättrad i en bur full med galna vargar eller en Darath som just ömsat skinn skulle hon ha bönat på samma sätt. Under de rätta förutsättningarna tiggde hon till och med om det omöjliga. Khor Sovran hängde i luften och vred sig sakta kring sin egen axel, glittrande i skenet av de dansande lågorna nedanför. Jag har tjänat er med hela mitt hjärta, vördade härskare. Jag ber om nåd, jag ber nåd. Än kan du tjäna mig. Rösten försatte henne i ett tillstånd av fullständig hänryckning. Men i samma ögonblick började plötsligt själsfällan lysa som solen själv. Och mitt i sin hänförelse genomborrades hon av en smärta som om hon själv blivit nedsänkt i den brinnande sjön. Upplevelserna blandades och hon tjöt och ylade, sprattlade som en vansinnig, vred sig i ändlös smärta tills efter en oändligt lång tid då ingenting återstod annat än vånda och minnet av vånda. Mörkrets lilla nåd sänkte sig över henne. Mogedin rörde sig på den hårda bädden. Inte igen, snälla. Hon kände knappt igen kvinnan som kom in i tältet där hon hölls fången. Snälla, skrek hon i djupet av sin själ. Kvinnan tände ett ljus med kraften och Mogadin såg bara ljuset. Djupt i sin sömn darrade hon, skall från topp till tå. Snälla. Kvinnan kallade sig för Arangar och kallade Mogadin vid namn. Gav henne en kallelse till domesvalget och... Vakna, kvinna, sa en röst som lät som malda ben och Mogadin slog upp ögonen. Hon önskade nästan att drömmen skulle komma tillbaka. Varken dörr eller fönster bröt de släta stenväggarna i hennes lilla fängelsecell och det fanns vare sig glödklot eller oljelampor. Men ändå kom det ljus någonstans ifrån. Hon visste inte hur många dagar hon hade varit där. Bara att det med ojämna mellanrum kommit smaklös föda. Att hinken där hon förrättade sitt tarv tömdes än mer oregelbundet och att hon ibland fick tvål och en hink med parfymerat vatten för att tvätta sig. Hon visste inte riktigt om det var att betrakta som en nåd eller ej. Den ilning av glädje hon kände över att se en spann med vatten var en tydlig påminnelse om hur lågt hon hade sjunkit. Shaidar Haran var hos henne i cellen nu. Hon skyndade sig att rulla ner från bädden, lägga sig på knä och trycka ansiktet mot det kala stengolvet. Hon hade alltid gjort vad som krävdes för att överleva och Myrdrailen hade varit blott allt för beredvillig att lära henne vad som krävdes nu. Jag hälsar er med iver och glädje, Miyakova. Den hopsnickrade titeln brände på hennes tunga. Den betydde en som äger mig, eller helt enkelt min ägare. Den märkliga sköld som Shaidar Haran hade använt på henne, vilket Myrdrailer inte kunde, men denna gjorde det ändå, var inte närvarande nu. Men hon hade ändå ingen tanke på att leda kraften. Den sanna kraften hade hon naturligtvis inte tillgång till. Den kunde bara användas med mörkrets förstes välsignelse. Men urkällan lockade, trots att dess ljus strax utom synhåll verkade besynligt på något sätt. Varje gång Myrdrailen besökte henne hade den med sig hennes själsfälla. Att leda kraften allt för nära sin egen Korsovra var oerhört smärtsamt. Värre ju närmare den man var. Och så här nära trodde hon inte att hon skulle överleva ens att vidröra urkällan. Och det var ändå den minsta av de faror som själsfällan förde med sig. Shaidar Haran skrockade, ett strävt ljud som av torrt sprucket läder. Det var ännu ett sätt som denna Myrdrail skilde sig från sina fränder. Myrdrailer var långt grymmare än trollockarna som bara var blodtörstiga. Men det var alltid en kall, känslolös grymhet. Shaidar Haran däremot visade ofta tecken på att han var road. Än så länge kunde hon skatta sig lycklig att bara ha blåmärken. De flesta kvinnor skulle ha balanserat på vansinnets rand vid det här laget, såvida de inte redan hade fallit. Och är du ivrig att lyda? Frågade den knastrande, malande rösten. Ja, jag är ivrig att lyda, Miyakova. Vad som än krävdes för att överleva. Men hon flämtade ändå till när kalla fingrar plötsligt grep om hennes hår. Hon tog sig på fötter av egen kraft så mycket det gick, men ändå drog och stramade det i skalpen. Den här gången fick hon i varje fall ha kvar sina fötter på golvet. Myrdrailen studerade henne med uttryckslöst ansikte. Med dess tidigare besök i färskt minne var det svårt för Mogadin att inte rycka till, skrika högt eller helt enkelt sträcka sig efter Shaidar för att få ett snabbt slut på allt sammans. Blunda, sa den till henne, och fortsätt blunda tills du blir beordrad att öppna ögonen. Mogadin knep genast ihop ögonen. En av Shaidar Harans lektioner hade lärt henne omedelbar lydnad. Med stängda ögon kunde hon dessutom låtsas att hon befann sig någon annanstans, vad som än krävdes. Plötsligt drog handen hennes hår framåt och hon kunde inte låta bli att skrika. Myrdrailen tänkte köra hennes huvud i väggen. Hennes händer for upp för att ta emot och Shaidar Haran släppte henne. Hon stapplade minst 10 steg framåt. Men hennes cell var inte 10 steg ens från ena hörnet till det andra. Brinnande ved. Hon kände en vag lukt av brinnande ved. Trots det fortsatte hon emellertid att blunda. Hon tänkte fortsätta utan mer än blåmärken och så få blåmärken som möjligt så länge det gick. Du kan titta nu, sa en djup röst. Försiktigt öppnade hon ögonen. Den som talat var en reslig, bredaxlad ung man i svarta stövlar och byxor och en vit, vit skjorta som var osnörd i halsen. Han betraktade henne med häpnadsväckande blå ögon från en djup stoppad länstol framför en marmoreldstad där lågorna dansade över långa vedträn. Hon stod i ett rum med träpanelklädda väggar som skulle kunna tillhöra någon välbärgad köpman eller lägre ädling i denna tid. Möblerna var återhållsamt smyckade med guld och sniderier, mattorna vävda i röda och gyllene slingermönster. Hon hyste emellertid inga tvivel om att rummet var någonstans i närheten av Shaul Gul eftersom det inte kändes som Tel Aaron Riord, vilket vore den enda möjlighet som återstod. Hon såg sig hastigt omkring och drog ett djupt andetag. Myrdrailen syntes inte till någonstans. Det var som om hårt återdragna band av koander lättade från hennes bröst. Hade du trevligt i Wakålen? Det kändes som om en iskall hand grep om hennes huvud. Hon hade aldrig ägnat sig åt forskning eller tillverkning, men det ordet kände hon igen. Hon kom inte ens på tanken att fråga hur en ung man i denna tid också kunde känna till det. Ibland fanns det bubblor i väven, även om någon som är särna säkert skulle säga att det var en alldeles för enkel beskrivning. Det gick att komma in i en wakål om man visste hur det gick till och handskas med den i stort sett som med resten av världen. Forskarna hade ofta gjort betydelsefulla experiment i wakåler. Det hade hon ett vagt minne av att ha hört någon gång. Men egentligen befann de sig utanför väven och ibland stängdes de helt eller bröt sig kanske loss och drev iväg. Inte ens Mesärna kunde säga vad det var som hände, utom att det som råkade befinna sig i dem just då var räddningslöst förlorat för evig tid. Hur länge? Det förvånade henne hur stadig hennes röst var. Hon vände sig mot den unge mannen som satt där och visade sina vita tänder. Hur länge, sa jag? Eller vet du inte? Jag såg när du kom. Han avbröt sig, lyfte en silverbägare från bordet som stod bredvid stolen och log mot henne med ögon över kanten medan han drack. För 2 nätter sedan. Hon kunde inte hejda en lättad flämtning. Det enda skälet till att någon skulle vistas i en wakål var att tiden förflöt annorlunda där. Ibland långsammare och ibland fortare, ibland mycket fortare. Hon skulle egentligen inte ha blivit särskilt förvånad om det visat sig att mörkrets första hållit henne inspärrad i 100 år eller 1000 för att sen släppa ut henne i en värld som redan var hans och låta henne livnära sig på as medan resten av de utvalda stod på toppen. Hon var fortfarande en av de utvalda, åtminstone i sina egna tankar, tills mörkrets första själv sa att hon inte var det. Hon hade aldrig hört talas om någon som kommit loss efter att en själsfälla väl slagit igen, men hon skulle komma på ett sätt. Det fanns alltid ett sätt för den som var försiktig, medan de som kallade försiktighet för feghet föll. Hon hade själv fört en del av dessa så kallade modiga personer till Shaul Gul för att förse dem med korsovrar. Plötsligt slog det henne att denne yngling visste väldigt mycket för att bara vara en vän av mörkret. Särskilt den som inte var många år över de 20. Han slängde ena benet över stolens armstöd och låg där och vräkte sig inför hennes forskande blick. Grendel skulle ha kunnat sno honom åt sig om han hade makt eller ställning. Det var bara den alltför kraftiga hakan som hindrade honom från att vara tillräckligt tilldragande. Hon trodde aldrig hon sett så blå ögon förut. Hans oförtäckta fräckhet tillsammans med det hon tvingats utstå från Shaidar Haran så nyss. Urkällan som lockade och att Myrdrailen försvunnit fick henne att överväga att lära denne unge vän av mörkret en skarp läxa. Det faktum att hennes kläder var lortiga gjorde sitt till. Själv luktade hon svagt av parfymen i tvättvattnet. Men hon hade inte haft någon möjlighet att tvätta den grova ylleklänning hon haft på sig när hon flydde från Egwene Alvere. Riven och trasig efter färden ner till domesvalget. Försiktigheten hindrade henne från att sätta sina tankar i verket. Detta rum kunde inte vara långt från Shaol Gul, men bara nätt och jämnt. Vad heter du? Frågade hon uppfordrande. Har du någon aning om vem du talar med?
Ja, Mogadin. Du kan kalla mig Moridin.
Mogadin flämtade till. Inte på grund av namnet, vilken narr som helst kunde kalla sig för döden. Men en liten svart fläck, knappt synlig, gled över ett av dessa blå ögon och sen vidare längs samma linje över det andra. Denne Moridin hade använt den sanna kraften, och det är mer än en gång, betydligt mer. Hon visste att en del män som kunde leda kraften levde kvar i denna tid utöver Althor. Den här ynglingen var ungefär likadant byggd som Althor, men hon hade inte väntat sig att mörkrets furste skulle låta någon av dem vederfaras just denna utmärkelse. En utmärkelse med vassudd, vilket alla de utvalda visste. I det långa loppet var den sanna kraften långt mer vanebildande än kraften. En stark vilja kunde kuva lusten att ta in mer av Shaidar eller Shaidin. Men hon trodde inte att den vilja fanns som var stark nog att stå emot den sanna kraften. Inte när Saa hade börjat visa sig i ens ögon. Det slutliga priset var ett annat, men inte mindre fruktansvärt. Du har betygats en större ära än du anar, sa hon till honom. Hon slog sig ner i stolen mitt emot hans, precis som om hennes klänning varit sydd i finaste stretch. Ge mig lite av det där vinet, så ska jag förklara för dig. Endast 29 andra har någonsin beviljats. Till hennes bestörtning lät han höra ett skratt. Du har missuppfattat situationen, Mogadin. Du ska tjäna mörkrets första. Men inte riktigt på samma sätt som förut. Tiden för att spela dina egna spel är slut. Om du inte av misstag hade lyckats göra lite nytta hade du varit död nu. Jag är en av de utvalda pojke, sa hon. Vreden brände igenom försiktigheten. Hon satte sig upp med rak rygg och betraktade honom med all kunskap från en ålder som fick hans att likna en tid då man levde i lerhyddor. Så mycket av denna kunskap som hon ägde, i varje fall, och i vissa områden som hade med kraften att göra var ingen hennes överman. Hon var nära att omfamna kraften, hur nära Shaol Gul de nu än befann sig. Din mor använde förmodligen mitt namn för att skrämma dig för inte särskilt många år sedan. Men du ska veta att vuxna män som skulle kunna krama ihop dig som en trasa har svettats när de hört det. Du vaktar din tunga när du talar med mig. Han sträckte ner handen innanför halslinningen på sin skjorta och hennes egen tunga klistrades mot gommen när hon såg den lilla bur av guld och blodröd kristall som han drog upp i ett läderband. Hon tänkte frånvarande att hon sett honom stoppa tillbaka en annan likadan, men hon hade bara ögon för sin egen. Det var hennes, därom rådde ingen tvekan. Han strök över den med tummen och hon kände denna smekning över sitt medvetande, sin själ. För att krossa en själsfälla behövde man inte trycka mycket hårdare än han gjorde nu. Hon kunde befinna sig på andra sidan världen eller i en annan värld utan att det skulle göra minsta skillnad. Den del av henne som var hon skulle avskiljas från resten. Hon skulle fortfarande se med sina ögon och höra med sina öron. Smaka vad som kom åt hennes tunga och känna det som rörde vid henne. Men hon skulle vara hjälplös inuti en kropp som styrdes fullständigt av den som hade hennes korsora. Hur den nu än förhöll sig med möjligheten att ta sig ur den, så var en själsfälla just vad namnet antydde. Hon kunde känna hur blodet lämnade hennes ansikte.
Förstår du nu, sa han. Du tjänar fortfarande mörkrets furste. Men hädan efter blir det genom att göra vad jag säger åt dig.
Jag förstår, Miyakova, sa hon automatiskt.
Och han skrattade igen. Ett djupt, fylligt skratt som hånade henne medan han stoppade tillbaka själsfällan innanför skjortan. Det där behövs inte, nu när du har lärt din läxa. Jag kallar dig Mogadin och du kallar mig Moridin. Du är fortfarande en av de utvalda. Vem skulle kunna ersätta dig?
Naturligtvis, Moridin.
Vad han än sa så visste hon att hon var hans ägodel nu.